Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tänk, Lina, att vi har gjort 34 avsnitt.
Ja,
det är fortfarande pratar vi mun på varann.
Ja. Tänk att vi skulle ha så mycket att prata om kring barn. Välkommen till avsnitt 34. Jag kommer ihåg när vi planerade och bara så här, ja, hur många avsnitt kan vi komma på då? Ja, men 10-12 kanske. Så började vi skriva ner och sen så bara så här, okej, fast nu är vi på 80 liksom. Ja. Det finns en del att prata om.
Verkligen. Och jag tycker det är så kul också nu när vi har utökat med till format att vi liksom kan också träffa andra så här föräldrar som vi är nyfikna på. Det behöver inte vara något så jättespecifikt liksom ämne, utan bara någon som man vill veta mer om.
Ja.
Nej, det här är ju kul alltså.
Ja, jag vill passa på att tacka också för alla fina hejarop och stöttning längs vägen av folk som lyssnar och som tycker att vi gör någonting bra.
Ja, det blir man ju väldigt, väldigt glad för tycker jag.
Ja.
Hur mår du idag, Lina?
Ja, som du kanske hör så är jag lite snorig. Vi har haft lite så här första veckan tillbaka på förskola sjukdomar här under veckan. Ja. Klassiker, mycket snor och mycket hosta och sådär. Men efter att ha varit golvad ett par dagar så tror jag att nu är jag på benen igen.
Härligt.
Japp. Hur är det med dig?
Jo, jag bara väntar på den där första dunderförkylningen och hostan. Vi har peppar peppar då, inte fått den där än.
Ah! Det är därför du ville träffas via Skype.
Ja, precis. Jag vill inte träffa dig.
Väldigt smidigt.
Oh, fast nu ska vi faktiskt snart träffa både Petra och Johanna, så att jag vet inte. Vi kommer ju behöva sitta i samma rum inom kort. Ja, nej, men så att vi här hemma tycker jag att vi mår ganska bra. Vi har kommit in i rutinerna igen. Det gick ganska fort. Tjoff. Och så åkte vi ut till landet i helgen och hade med oss hunden och så här. Och så var det fint väder. Och då kom man verkligen i semestermode igen. Helt plötsligt var man liksom på semester igen. Så bara, men gud, det är typ söndag idag. Vi ska åka hem igen. Hur ska det gå? Det var jättekonstigt, men bra. Så att, ja, nej, men så att vi har det helt okej här hemma tycker jag.
Härligt. Du, idag ska vi prata om ett ganska hett ämne som jag vet att väldigt många är nyfikna på. Det vill säga skärmar. Mm. Och vad våra barn gör när de sitter och tittar på sina skärmar och håller på. Vad håller de på med egentligen?
Ja, men det är väl kanske just det. Vad håller de på med? Det tycker jag är läskigt alltså. Jag kan ibland om Edvin sitter med en padda eller med en telefon och så vet jag att han gillar några speciella YouTube-klipp och sitter och kollar på dem. Ibland, och så hör man liksom bara. Och så hör man att det är någon så här, det låter väldigt liksom gulligt. Och så tittar man dit och det är någon typ av dinosaurier som äter upp några stora djur och blodet sprutar. Och man bara, men var kom det här ifrån liksom?
Ja, och jag trodde ju ändå innan, eller när Juni, min 4,5-åring, när hon var liten, när hon var så här 1,5, då ledde jag ändå i en värld där jag tänkte att så länge hon inte kan skriva och börja googla och söka på saker, då är det ju lugnt, för då kan jag sätta på något och sen så är det på, så att säga.
Vad fel du hade. Inte.
Utan de letar ju runt där själva, och det kan man ju säga till alla ni som väntar barn eller som har barn under 1 år, att så fort de börjar förstå det här med gå in på YouTube, och sen finns det ju alltid saker man kan klicka på runt omkring. Och det ena leder till det andra, som leder till det tredje, som leder till det fjärde. Och till slut så har de hamnat långt ifrån där de började. När man satt på från början så att säga.
Babblarna liksom. Det är väldigt långt ifrån babblarna.
Ja. På gott och ont. De lär ju sig säkert hur mycket som helst. Jag vet ju att Juni, när hon började med YouTube till exempel, då måste hon ju varit runt 1,5 år tror jag. Då lärde hon sig ju alla former på på engelska. Alla shapes började de sjunga sånger om. Circle och triangle. Och så titta mamma, det är en circle där. För hon trodde att det var så det hette. Och alla färger lärde hon sig på engelska innan hon lärde dem sig på svenska. Så att det är ju bevis på att de lär sig fantastiskt mycket också.
Ja, men verkligen. Och vi ska träffa Johanna Stenius och Petra Jankov idag. Och de har skrivit en bok som heter På skärmen. Och den handlar ju ganska mycket om sociala medier också. Och det är väl nästa steg för oss, tänker jag.
Mm.
När de blir några år äldre. Och det måste vi fråga dem. Så här, hur gammal är man när man börjar finnas på sociala medier? Liksom?
Mm.
Man förstår ju så här, riktlinjerna är väl en sak. Men när börjar barn liksom, vilja skaffa sig konton på olika sociala medier? Det där är ju... Alltså jag kan ju få bli helt mörkrädd när jag tänker på det.
Ja, vi plaskar ju fortfarande omkring i en ganska skyddad damm med YouTube som ändå har så här förbjudet barnreklam och man kan sätta den på föräldrakontroll och sådär. Men sen när de ska ut på det stora vida nätet, när de ska börja liksom googla själva och skriva in vad som helst och kan börja bildgoogla och filmgoogla och allt vad de gör. Då känns det ju skitläskigt, tycker jag.
Och alla appar, tänker jag. Alltså, alla appar, jag förstår, du och jag måste ju låta som så här stenålders morsor nu som inte har någon koll på alla de här apparna, för jag har noll koll, kan jag säga.
Det är så det känns.
Ja, alltså jag fattar Facebook och Instagram liksom. Och LinkedIn, men där tror jag det kommer dröja när våra barn är. Men det finns ju så mycket andra så här, sociala nätverk för barn liksom. Man är ju jag är ju livrädd för dem där. Vad händer där? Vad finns det för människor där? Och vilka liksom tar kontakt med mina barn? Och, alltså det är liksom, ja. Nej,
ja, och man hör ju väldigt mycket om det här med nätmobbingen. Och att idag, alltså jämfört med när man själv gick i skolan, då träffades man ju i gängen i klassen och på skolgården. Det var ju där man bildade grupperingar och grupper och vissa hängde med några och andra hängde med andra, så att säga. Men det här fortsätter ju idag dygnet runt, så att säga. Det kommer ju meddelanden och hat och hot mitt i natten liksom. De sover ju med sina mobiler och det känns ju som en djungel.
Och hur ska man förhålla sig till det, tänker jag? Ska man liksom tvinga dem att lägga mobilerna utanför sovrummet? Alltså hur ska man... Man förstår ju också att det finns ju säkert mycket bra med sociala medier som vi inte riktigt förstår. Men det kanske Petra och Johanna förstår bättre än oss. Men,
ja, vi själva använder det ju och tycker ju det är bra. Så att...
Och också lite lättberoende, kan jag ju känna. Alltså, shit. Alltså, skulle man följa mitt där mönster, hur många gånger jag kollar typ sociala medier per dag? Jag tror inte att det är bra, alltså.
Tänk dig den dag om du loggar in och du ser att Edwin har skapat ett konto på Facebook.
Okay.
Och du vet inte om det.
Och du skrattar lite rått. Han kan ju få chatta lite med Juni då.
Hur mycket kommer du ståka honom?
Hur mycket, så mycket jag bara kan.
Ja, det är bra. Men du, vi har ju inte så mycket erfarenhet när det gäller det här. Är det bara att inse det?
Nej, det kommer vara en massa svammel och antaganden och att allt är läskigt.
Då har vi väldigt mycket frågor. Ska vi dra och träffa tjejerna som kan något?
Ja, jag härdar och åker med dig, din förkylda människa, och träffar Johanna och Petra. Det kommer bli toppen.
Jag ska hålla mig på avstånd.
Det blir perfekt. Vi åker. Ja, och då har vi kommit till Petra och Johanna. Hej på er.
Hej, hej, hej.
Vad kul det här ska bli, känner jag.
Jätteroligt.
Ja, verkligen. Ja. Först får ni berätta vilka ni är, Petra.
Vi är två föräldrar. Vi har barn i precis samma ålder, 6 och 10, snart 10. Och vi lärde känna varandra för några år sedan i samband med att vi fick barn. Och har följts åt.
Vi är också båda journalister och har ganska stort engagemang i de frågor som råkar träffa oss för stunden. Eller ja, så. Så vi har varit, när vi hade små barn var vi väldigt engagerade i frågan om amning och flaskmatning. Mm. Och nu eftersom vi båda två jobbar med sociala medier på olika sätt, så har vi ju blivit väldigt engagerade i frågan om sociala medier och barn. Mm. Jag har jobbat på Barnens bokklubb tidigare som chefredaktör, och det var väl då som jag liksom såg det verkliga behovet av det som, den boken som vi kommer prata om här i podden snart. Mm.
Och vi började ju prata om det här i och med att våra äldre barn då fick egna mobiltelefoner och började hänga i olika appar och sådär.
Mm.
Och började liksom närma sig sociala medier, online-spel där man interagerar med andra. Och då insåg vi att det finns ingenting skrivet direkt till barnen. För att det föräldrarna säger ibland går in genom ena örat och ut med andra. Så vi ville liksom skapa ett material som barnen själva kunde ta till sig och lära sig.
Ja, som man liksom kan använda sig av, som är grundläggande och som inte skrämmer men, och inte heller förenklar och som går att använda oavsett vilka appar och sajter barnen är inne på. Mm. För att vi upptäckte samt att som förälder så går det i princip inte att hinna med. Redan när barnen är 9 så går det inte att hänga med.
Nej.
I hur snabbt. Så fort de börjar ha lite telefonerna och skärmarna själva så händer det grejer. Och vi ville att våra barn skulle vara pålästa och förberedda och självständiga, någorlunda självständiga på nätet. Så det var väl där idén kom som en snilleblixt till den här boken.
Och boken heter På skärmen och kom i maj.
Mm. Ja, den är ganska ny. Vi var här och träffade dig, Petra, för inte så himla länge sedan och pratade om flaskmatning. Så det är jättekul att vara tillbaka och prata liksom nästa
steg för Petra.
Men kan inte berätta lite om boken då?
Boken är, ja, men det är en grundläggande handbok för barn. Den går igenom allt från hur man skapar sitt konto, vad man kan tänka på när man skapar sitt användarnamn,
lösenord,
vilka signaler ett användarnamn signalerar.
Och sen går den vidare till att handla det som sker inne på nätet, alltså hur allt från hur man själv, hur man kan tänka på för att bete sig själv, hur man skriver saker på nätet, påminna om att det man gör på nätet uppfattas av andra och hur det kan uppfattas av andra, och också hur man uppfattar andra och tecken på att en person inte är den säger att den är, till exempel. Och det här ska jag direkt säga att det är någonting som barnen inte har ganska lätt att förstå. Alltså det här med att främmande personer kontaktar på nätet. Jag tänkte bara, det kommer vi säkert prata mer om sen. Men det finns med i boken det också. Det finns källkritik. Och hur kan man
kolla att någonting är sant? Hur kan man se att en bild... hur kan man kolla bilder? Och vad ska man tänka på när man lägger ut bilder? Och så?
Ja, och vad ska man dela och inte? Och, ja, allt.
Ja,
och den
är heltäckande
en heltäckande handbok. Och den är bra för barn. Jag skulle säga från 8 år ungefär. Mm. Den är ju kategoriserad som 9-12, men 12-åringarna är väldigt pålästa nu. Så jag tror att ju tidigare desto bättre. Så, och vi har ju sett att barn från 7 år, som de barn som kan läsa själva, gärna sitter och läser och känner att det angår dem. Men även vuxna kan faktiskt läsa den här, som känner att jag fattar ingenting. Så är det här en ganska bra grundläggande.
Och den är bra att läsa tillsammans med sina barn också. Så kan man ha den också som diskussionsunderlag. Det kan vara ett sätt att börja prata med barnen om de här frågorna. För ofta så kanske barnen inte vill att föräldrarna ska lägga sig i så himla mycket. Men då kan man ha den här som utgångspunkt för en diskussion.
Men ska vi backa bandet lite då? Hur resonerade och tänkte ni själva kring de här frågorna när era barn börjar bli så där i ålder, som du sa, att få sin egen mobiltelefon och skaffa hemma egna appar?
Och hur gammal är man då?
Jag kan berätta om min dotter. Hon fyller 10 snart. Hon har ju haft en egen telefon i ett år ungefär. Innan dess så höll hon på med min telefon och med iPad och dator och så. Men när hon fick en egen telefon, då började hon också fråga efter egna appar. Innan dess har hon inte varit så mycket online. Det har varit YouTube då. Då har vi haft regeln att jag försökt förklara. Tänk på vad du tittar på. Det finns saker som kanske inte du borde se. Och då ska du stänga av eller gå till mig. Och du sitter i köket och kollar på YouTube. Så och det har funkat för oss. Jag säger inte att det funkar för alla, men hon är rätt... Hon är rätt bra på att fatta när det inte är bra för henne. Det är så, men när de väl började intressera sig för att få egna appar och så, då kändes det, jag tyckte det kändes svårt att bara säga nej, 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 nej. Liksom, du får inte, det är för tidigt. För att du började känna mer och mer att mitt eget liv, jag är ju vuxen, men även barn som bara är några år äldre än henne, är internet och appar och det sociala spelet på nätet en jättestor del. Det kändes inte rätt att bara säga nej, utan det kändes bättre att försöka förklara. Så vi började nog med att du får ha en app. du får ha Instagram, var hennes första app. Mm. Och, eller när det var Music, eller, ja, kanske Instagram. Och då startade vi kontot tillsammans. Jag försökte förklara vad man kan se där och vilka som kan se det hon lägger upp och varför det viktigt att ha ett privat konto, att jag skulle få vara med och kolla vilka som följer henne. Och det funkade bra, för det kändes skönt att vara med från start när hon började med det. Mm. Det var nog min liksom, första. Vad säger du?
Vi började lite tidigare, för att min dotter började spela ett online-spel som heter Star Stable när hon redan var 6 år. Och då spelar hon det tillsammans med kompisar. Men där interagerar man ju med andra. Det är ju liksom andra spelare i spelet som man kan chatta med och man kan liksom prata med. Och det gjorde de väl inte så mycket i början. Men så småningom började de ju göra det och prata med andra människor. Och då upptäckte ju jag rätt snabbt att dels att de var ganska dåliga på att skriva.
Mm. Det är de fortfarande.
Så det fick vi prata om ganska mycket. Hur skriver man så någon annan ska förstå, att inte tolka som att man är otrevlig. Och det blev lite så små konflikter. Mm. Men vi liksom lyckades väl reda ut det. Men sen fick hon också en egen telefon för ett år sedan när hon fyllde 9. Och då kom ju alla de här, som Johanna sa, appar. Nu är det ju Musical.ly som är det stora då.
Ja, det är det för oss också. Instagram är också stort med Musical.ly.
Och då lägger de ju upp filmer och de lägger upp filmer på varandra. Och de taggar varandra och sådär. Men då handlar ju diskussionerna mycket om, och jag märker också när de pratar med varandra, att om min dotter är med en kompis och så gör de en Musical.ly tillsammans och lägger upp den, så kan de tänka sig, ja men kanske hon blir sur då, för att då, nu ser hon att vi är idag och
Det är ju sådana funderingar som man ska ha. Ja. Det är jättebra att de resonerar så.
För
det,
och att hon hade varit fattar. En annan kompis och så hade hon taggat BFF. Och då blev den liksom tredje kompisen. Så varför taggar du inte BFF på mig? Ja. För det är den typen av diskussioner man har när de är liksom 8,
och det är också, men jag skulle säga att det fortsätter när man blir äldre. Alltså man kan ju fortfarande bli ledsen när man ser att kollegorna har varit på AV och man inte har blivit tillfrågad. Ja. Mm. Alltså det är precis samma sak för barn. Mm. Att det som är jobbigast och svårast och tar hårdast personligen, det är det som de runt den som man känner gör. Vi hade också en situation precis i början på Instagram när det var en klasskompis som la upp en bild så här: åh, jag hade så roligt födelsedagskalas idag, bowlinghall. Då hade ju bara han lagt upp en bild på sig själv och en annan, och de var i en bowlinghall. Så man vet ju inte, det kan ju varit bara de två som har firat, men man lägger ju in så mycket. Och hon tänkte, ja men de hade ett stort kalas, jag var inte bjuden, han var bjuden på mitt kalas. Det är precis samma, och de var ju ledsen. Medan när typ, om någon okänd lägger en konstig kommentar, då är hon bara så, vad är det här? Och så tar hon bort den.
Ja, men det låter ju som att de är ganska medvetna i alla fall. För när jag och Lina satt och pratade lite om det här inför att vi skulle träffa er, så landar vi båda i att vi är ju mest rädda. Liksom. Mm. Alltså våra barn är ju, äldsta är ju snart 5. Liksom. Så vi är ju inte här än.
Men kollar de på YouTube?
Ja.
Ja. För det är ju också en social plattform. Mm. Även om man inte kanske...
Man kan ju inte läsa.
Man kan inte läsa. Man interagerar inte. Man kanske inte som 5-åring eller ens som 10-åring håller på att skriva kommentarer på YouTube. Men det är också ett sätt. Man måste ändå rusta dem för. Vad händer om det kommer en film som jag egentligen inte vill se?
Ja, det gäller ju att vara där tidigt.
Ja, och de tittar ju på Barnkanalen kanske. Och där pratar de ju om det här.
Min 6-åring tittar jättemycket på YouTube. Och YouTubes API är ju inställd så att du får ju upp förslag på filmer som du ska se. Och jag har ju upptäckt att han sitter och tittar på grejer. Han är 6 år. Han sitter och tittar på grejer som jag absolut inte tycker att han ska titta på. Han sitter ofta på när andra spelar spel. Ja. Och det kan vara liksom våldsinslag och så vidare. Men då är jag verkligen... Alltså vi sätter in ett föräldrafilter. Men det hjälper ju inte alltid. För det slinker in andra grejer också.
Så därför man måste berätta för dem själva. Jag hoppas att det är ju mycket lätt, det är ju lätt för oss att säga så här. Ja, berätta för dem att de ska stänga av. För det fattar jag ju att alla inte gör. Nej. Men det är det som man i alla fall själv kan försöka göra. Är att pränta in att så här, det här är inte bra för dig. Och gör det så tidigt som möjligt. Men det är ju en utmaning.
Men ska vi börja lite där i den här tiden där barnen är lite mindre, där de inte är själva aktivt, de lever ett digitalt liv så att säga. Det gör ju min 2-åring också, hon hamnar ju till slut långt bort ifrån där vi började. Man skriver alltid in babblarna och så går man därifrån och sen så när man kommer tillbaka så är de på något helt annat. Men de skriver ju inte själva, jag tänker att det blir också en milstolpe när de kan börja googla och när de kan börja liksom interagera och sen när de läser såklart. Men kan vi ta avstamp lite grann i hur man bygger lite så här bra Vad kan vi göra nu innan, så att säga? Hur kan man bygga en bra klimat hemma kring det här?
Alltså jag tycker att ta upp det digitala livet som ni tar upp allt annat i livet. Prata om vad det är som händer digitalt, lika mycket som ni pratar om det som händer på andra ställen i ert liv. För oss, det går verkligen, tror jag, en ganska stor gräns mellan oss i den här, våran generation och de som är barn och tonåringar nu. Att det finns ingen gräns mellan köttlivet och det digitala, utan det är bara livet, och det är lika verkligt vad man än är. Så att man kan ju då prata gärna om det som, ja men gud, jag gick in på den här filmen och sen hamnade jag där borta och det vill jag ju inte se, eller liksom, tänk vad den kommenterade idag, det var ju, den sa det och den skrev det, och man liksom får in det i det dagliga samtalet, tror jag.
Och vi föräldrar är ju jättebra på att engagera oss i barns liv. Vi följer ju med på fotbollsmatcher och vi skjutsar hit och dit och vi sitter med i olika föräldrastyrelser och vi säljer lotter för att handbollsklubben ska få in pengar. Så vi är skitduktiga på det. Men sen när vi kommer hem så blir ju liksom datorn eller paddan eller telefonen nästan en barnvakt. Vilket man absolut kan behöva. Mm. Men ett tips för små, mindre barn är väl att se till att de sitter där du är.
Så att man kan se vad
de gör.
Så
man kan ha ett halvt öra och lyssna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så kan man ju kolla ibland. Titta, vad tittar du på nu? Märkte du att du försvann från det du först höll på? Så att de bara är medvetna om själva handlingen. Och så då följer du ändå någonting som sätter sig. Sen kan man ju inte sitta bredvid oavbrutet. Det går ju inte.
Nej. Men lyssnar de i samma rum så hör man ju ofta. Ja. Oh, nu spårar det kanske här.
Mm. Du pratade lite om föräldrakontroll också som man kan ställa in på.
Ja, på YouTube finns det ju ett sånt föräldrafilter som vi som sorterar bort liksom barnförbjudet material. Det är ingen garanti för att det inte kan
det
uppstå
inte en
massa saker. Jag tror att det finns 12 år och jag har inte i huvudet, men det finns. Det är en liten, men då måste man logga in på YouTube. Då måste man ha ett konto och logga in och så ställer man in det.
Men det är ju ett bra tips för små barn.
Mm. Mm. Ska vi nämna någonting om liksom eran, vad ni tycker om det här med skärmtid också? Har ni begränsningar hemma till exempel?
Vi har inte så mycket, hemma hos mig har vi inte så mycket begränsningar. Jag vill att de inte har skärmar när vi äter. Vilket kan bli liksom diskussion om. Men när vi äter så har vi inte skärmar. Och när vi gör liksom saker tillsammans så har vi inte skärmar. Men,
och det gäller dig också.
Det gäller mig också. Men annars så får de ganska mycket gör, sitta vid skärmarna så mycket de vill. Och jag, sen tycker jag också att det beror lite på vad de gör. Mitt ena barn till exempel är väldigt kreativ. Hon spelar mycket Sims. Hon bygger saker. Hon sitter och gör egna filmer och klipper film. Och liksom inspireras av... mitt andra barn kollade mycket på filmer där de... gjorde saker i Minecraft eller gjorde, spelade ett tv-spel, kollade han hur de andra hade gjort, sen gick han själv och gjorde samma sak, och då tycker jag liksom, då utnyttjar man tiden kreativt, men att sitta flera timmar och bara titta på liksom Jocke och Jonna, eller det är inget fel på, man kan ha åsikt om Jocke och Jonna, det var inte så jag menade, men att man bara sitter passivt och tar in en massa saker i flera timmar, då brukar jag säga att nu hittar vi på någonting, nu gör vi någonting istället, och då brukar de ju oftast liksom tycka att det är kul.
Vi gör inte exakt likadant. Där har vi ju pratat om att vi är lite olika, tänker lite olika, eller jag brottas med skärmtiden hemma hos mig. Vi har inte några fasta skärmtider heller, för det tycker jag inte funkar, utan jag tycker att om de har skärmen så, om de håller på med något, så får de avsluta det innan de avbryter. Jag kommer inte bara, om det inte är bråttom. Men det är någonting vi ändå brottas med. Framförallt med vårt yngre barn, att han inte ska sitta för mycket eller för länge. Försöker uppmuntra att ta pauser. Och liksom, men han är en sån som mekaniskt sitter i timmar. Och då funkar det inte. Till slut säger jag, nu räcker det. Men jag brukar inte erbjuda dem att göra någonting annat. Om vi inte ska iväg. Utan jag tycker att det är bra att... Jag tänker att det är att ha tråkigt och inte göra något speciellt. Det är det de behöver då. Mm. Så vi försöker bara säga, nu räcker det. Och nu får du göra... någonting annat. Men det jag håller med dig är att om de gör något kreativt, om de håller på att göra filmer och filmar varandra och klär ut sig och pysslar, då får de ha det hur mycket som helst. Det är ju mer det här, de sitter och typ får ont i nacken mekaniskt för länge.
Det är mycket challenge nu också. Alltså YouTube och de stora YouTube-stjärnorna är ju väldigt liksom heta hemma hos oss. Både hos mitt stora barn och mitt lilla barn. Och nu är det ju mycket på YouTube kring challenges. Till exempel att man ska... hela sommaren har de gått och så här, köpt konstigt godis, och så ska de smaka på det, och då har de olika challenges, de här, ja, alla vad de nu heter. En jättegrej som har varit nu sista halvåret är ju det här att man ska göra egen slime.
Det
kommer ju från YouTube. Mm. Det är ju någon YouTube-stjärna som har liksom gjort det där första gången, och sen har det spridit sig till de andra YouTube-stjärnorna, och sen har det ju spridit sig hem. Men det har jag faktiskt förbjudit nu hemma hos oss.
Jag har hört om kök som har blivit förstörda.
Yes. Ja, det håller du på med hemma hos
been
mig.
Been there, done that. Ja. Ja,
vi är där.
Ja, så nu är det slime-förbud hemma hos oss.
Ja. Vi har förbud av söta saker på vardagar, för mina barn kollar på såna här bak tutorials, jättemycket Tasty och såna och alla möjliga, så att jag har fått förbjuda söta bak.
För samtidigt är det ju kul att de liksom tar med sig det från, ja, de blir inspirerade av den digitala världen och gör det liksom
det känns ju ändå lite hoppfullt.
Men det är ju just det vi försöker visa med boken, att det finns såna fantastiska kreativa möjligheter om man liksom går, om man tänker lite längre, vilket ju barnen gör, och det kan man ju också kanske, det tänker jag själv att jag skulle försöka med barnen, som då när jag tycker att nu räcker det, du har suttit i 3 timmar och spelat Ninjago eller liksom, och att istället hitta inspiration och göra någonting verkligt. Det är ju det som är så fantastiskt med nätet, det finns ju så otroligt mycket möjligheter där, och också tänker jag när barnen blir större, att hittar man ju gemenskap där, om man känner sig, om det finns kanske, man kanske har något intresse som ingen annan har, eller man kan känna sig ensam eller utsatt för olika saker, vad det nu är, så kan man hitta den gemenskap med likasinnade på nätet. Det finns alla sorters, alla hjälp, alltså typ BRIS och sådana har ju chattar där man kan gå in, och det finns ju otroligt mycket bra.
Finns det liksom forskning på det här med skärmar och sociala medier och barn, hur det påverkar barnen?
Alltså fysiskt så påverkar, så finns det en del saker. Så barn kan ju drabbas av att de får ont i olika kroppsdelar för att de sitter. Men synen finns det ju forskning på, att barn kan ju bli vad de kallar för falskt närsynta om de sitter och tittar på liksom skärm. För avståndet är ju så kort. Och det har ju visat sig när barn gör synundersökningar att de får den här falska närsyntheten. Och den försvinner inte. Den kan man liksom träna bort, men går det för långt så försvinner den inte.
Det finns, med
det finns ett råd som säger att man ska titta på långt håll än under en dag. Ska du titta på långt håll lika länge som du tittar på kort håll? Mm. Så jag menar, sitter du en hel dag framför skärmen 10 timmar.
Så kan du inte sova på natten.
Så är, nej men precis, gör du det, alltså det händer ju inte över en dag. Men under barn som gör det under flera liksom månader,
men
där
måste jag
års
också
tid.
Säga att barnen är så medvetna om när de är lite äldre. Jag hör hur de diskuterar så här. Hur du liksom, tänk på att ha kvällsinställningen på telefonen innan du sover. Sådana saker. De ändå på något sätt är medvetna om, har det som en del av sina liv på ett annat sätt. Men det är klart att man måste lära dem, tänker jag. Men sen när det gäller forskning och så skulle jag väl ändå vilja säga att det här med skärmtid är ju väldigt laddad fråga. Och otroligt skuldladdad. Precis som så mycket andra frågor inom föräldraskap. Mm. Att liksom, men jag ger inte mitt barn. Det börjar ju redan när barnet föds. Hur liksom hanterar kejsarsnitt eller förlossning. Och sen liksom blir det, vad är det för mat? Är det amning, flaskmatning? Och sen är det, vad får du för mat? Och lagar du maten själv? Eller är det burkmat? Och sen så här, hur tidigt
ekologiska kläder.
Ja, hur tidigt hämtar du från förskolan? Och nu är det så här, mina barn har aldrig skärm på helgen. Vi gör så roliga saker tillsammans. Och så får man ångest. Och jättedåligt samvete för att ens eget barn har suttit och kollat på Netflix i 2 timmar på morgonen för att man ska få sova, eller vad det nu är. Så det finns så mycket, och när det, i de fall där det finns forskning så lyfter man ju gärna den för att skuldbelägga föräldrar som gör så gott de kan.
Det ger väldigt bra rubriker.
Mm. Mm. Eller vet, bra effekt på skuldkänslorna.
Det är inte konstigt att man bryter ihop ibland.
Ja, nej, verkligen.
Men okej, om vi hoppar fram lite då. Vi hamnar där i 8-10 års ålder någonstans. Där de kanske är deras, de kanske får sin första mobiltelefon och sådär. Och så kommer de hem från skolan kanske, eller från sina kompisar, och så säger de, titta, i bästa fall kanske de säger då, jag ska ha en ny app nu.
Mm.
Jag vill ladda hem den här.
Mm.
Hur ska man, och så vet man inte som förälder, man har ingen aning, vad är det för något? Hur tänker man då?
Eller men be barnet berätta vad den ska göra med appen och varför den vill ha appen. Mm. Och varför den är viktig, och är det andra som har den appen i klassen och vad gör de? Vad har du sett att de använder den till? Kostar den pengar?
Titta på den såklart.
Ja, och sen själv och ladda hem den till din egen telefon och testa och se vad det är.
Skapar ni alltid konton i samma appar som era barn gör, eller låter ni dem vara?
Nej, vi har skaffat konton i de apparna. Inte så att jag är jätteaktiv på Musical.ly eller så, som min dotter använder mycket, men jag har ett konto och hon vet om att, och jag, än så länge är de ju så små. Mm. För när barnen är äldre, då får man inte följa dem längre. Och så att det är bäst att passa på, men de är små, man fortfarande får följa dem liksom. Mm. Så man kan se då, nu går jag inte in och typ spionerar på henne särskilt ofta, men jag kan gå in och titta vad hon gör, och jag kan fatta hur det funkar själv och någorlunda liksom.
Hålla lite koll på kommentarsfälten tycker jag att man kan göra när de är i alla fall runt 8, 9, 10, 11 år.
Och det är ju en utmaning för föräldrar.
Ja, att hålla koll på deras kommentarsfält och se lite vad som sägs där.
Mm.
Men sen alltså, när de kommer upp 6, 7, 8, då måste man ju låta dem ha ett eget privatliv. Men då kan man ju...
Ja.
men förhoppningsvis har man ju redan grundlagt en liksom bra relation, och man har sett lite hur de, man har liksom kunnat guida lite på
och
vägen.
Sen när det väl brakar igång, så det är det jag tänker, att om jag gör någonting nu så förhoppningsvis så.
Det känns som att om man har en sån där liten tendens till att ha, att bli den här crazy galna svartsjuka flickvännen, om man hade den någon gång i sitt 14-åriga liv, så känns som att den kan triggas nu igen.
Men jag vet föräldrar som har stora, alltså 17, 18, 16-åringar, där man har inställt på till exempel det här med hitta min iPhone, att föräldrarna faktiskt, att det är ett krav, att så länge du är 18 så ska du ha den här funktionen påslagen så att jag ser vart du är. Och de barnen har gått med på det.
En sån app har ju jag för min dotter, fast inte hitta min iPhone, men jag har en sån här app där jag kan följa hennes skolväg när hon går till och från skolan själv. Nu har inte jag kollat på den, men när hon började på jättelänge, men i början när hon gick till och från skolan själv så tittade jag på den.
Men det känns ju också som en säkerhetsaspekt, inte bara att man vill spionera, utan också att det kan vara ganska bra.
Men ett tips är också att ha lite koll på sms inte bara liksom kommentarsfält i appar, men att man liksom skannar sms-konversationer ibland också för att se. För där kan det också uppstå en del.
Alltså det kan ju uppstå missförstånd.
Missförstånd på grund av språk.
Ja, men det var det jag tänkte säga, som du sa förut, att barn som är så här små, de kan ju inte uttrycka sig i text lika uttrycksfullt som en vuxen. Visst, klart att vissa kan det, men många. Så att det har vi också tagit upp i boken, att vad artigheten liksom kommer inte med. Man tänker inte på att skriva hej eller tack. Eller
om någon inte svarar på 2 minuter så behöver man inte skicka 18 sms. Hallå, var är du? Svara. Det har hänt. Ja. Och för oss båda att våra barn har fått den typen av reaktioner för att de kanske satt åt middag och inte kunde svara på smset på en sekund. Och då har kompisen liksom gått bananas. Och våra barn också kan gå bananas åt andra hållet.
För även om de fattar ju, förstår inte att det beror på att den andra inte kan uttrycka sig, utan de blir ju ledsna. Ja, och så blir det bara missförstånd.
Mm. Lite som det med kalasbilder.
Ja, precis.
Men jag gillar att vi pratar positiva här, för jag känner mycket mer positiv bara nu jämfört med vad jag gjorde när jag kom. Men jag skulle bara lite vilja snudda vid ämnet näthat. Det finns ju ändå ganska mycket, ja, men som vi har pratat lite om, elaka kommentarer och hur man ska hantera det, och vilka är det som näthatar? Liksom?
Oftast är det ju någon i barnets närhet. Alltså det är sällan den här, det är klart att det förekommer också, men allt som oftast är det inte någon ful gubbe som sitter liksom bakom en skärm.
Och framförallt så tar det oftast hårdare
för
den som blir utsatt, om det är någon som de lite vet vem det är. Och nu pratar vi om näthat och inte om grooming och sådana saker, och kontakter där främmande liksom män, utan mer alltså hatkommentarer och meddelanden och uthängningar och sådär. Ja, det är ju absolut
oftast kompisar på skolan eller vårat råd är väl att blockera och ta bort dem. Och inte hålla på och svara. Och
nej, absolut inte svara.
Då lägger man sig i som förälder så att säga, och gör någonting aktivt eller pratar med. Eller
vad? Alltså jag skulle
om man vet om det.
Jag skulle ge, alltså det absoluta rådet är ju också så här, att prata om det. Att prata om näthat hela tiden innan det uppstår, och så att barnet när situationen uppstår kan prata om det på ett naturligt sätt. För det kan ju vara jättejobbigt att berätta om det här. Man har utsatts, man skäms, det är superjobbigt, man kanske är rädd. Och att ha det öppet och fritt, att så här, det här är inte okej, det här kan hända på nätet och det är aldrig okej. Och hoppas att och uppmuntrar barnet att om de inte vill prata med en själv, prata i alla fall med en kompis eller någon annan. För att så fort man pratar om det så blir det lite mindre laddat. Men sen,
ta ut det ljuset.
Men sen såklart berätta, och som förälder, om mitt barn är utsatt för näthat, så är det ju självklart så kontaktar jag det andra, om jag vet vem det är, dens förälder. Och pratar om det. Det skulle jag göra. Absolut. Men sen då är det ju läge för föräldrar att gripa in när barnen blir utsatta för näthat. Till skillnad från andra situationer där vi gärna vill att barnen ska lära sig att reda sig själva med handledning. Men när det gäller den typen av mobbing, och de är ju vuxenansvar att se till att reda ut det. För ibland känns det ju som att skolan inte heller riktigt hänger med eller förstår det som pågår. För det går så fort när det sker. Så.
Ja. Ja, det känns som att alltså, när man själv växte upp då, som är född i början på 80-talet, så alltså, mobbing och kränkningar har ju alltid funnits, så att säga. Det blir grupperingar och så. Men nu känns det verkligen som att det blir så här dubbel kränkning. Dels eftersom det sker i det öppna, då blir det liksom både det här personliga, men det blir också att alla andra kan se.
Ja,
liksom.
Och att det följer med en in i hemmet.
För dygnet runt.
Ja, man liksom kan inte komma hem och vara lugn nu, i alla fall hemma, utan då ska man på skärmen och så fortsätter det där. Det är ju på det sättet väldigt liksom, obehagligt för den som blir utsatt.
Ja, men vi ska väl avsluta med något positivt.
Avsluta med något positivt nu. Men det är viktigt, det är bra att ni frågar om de här svåra grejerna också.
Att vi måste ha med det också.
Och vi har i vår bok som har en positivt anslag, men det här finns ju med som en jätteviktig del såklart. För det är också något som man måste hantera och som förekommer. Vi tycker att det är viktigt att påpeka att det finns otroligt mycket kul och härligt med nätet. Och det är ju därför barnen längtar efter att vara där. För, men det är ju också en värld.
Men man kan ju också uppmuntra barnen att själva sprida liksom kärlek på nätet och kommentera snällt och vara schysst kompis.
Ja, och säga till om de ser att någon blir dåligt behandlad på nätet. Och det, ja, precis. Och för det, varje sån grej gör ju stor skillnad.
Men avslutningsvis då, är det absolut bästa tips till oss föräldrar som kanske är lite oroliga innan de har kommit in i det?
Men var med själv, alltså ladda hem mapparna, se vad det är för något. Var med och spela Minecraft eller Star Stable eller vad de nu spelar.
Inte behöver inte sitta här hela tiden.
Nej, men lär dig hur det funkar.
Kolla vad det är i alla fall. Jag vet ju själv, man har ju inte tid och skärmen är en bra. Det är ju bättre att barnen sitter ju mycket med skärmen och man behöver ju det som förälder ofta för att hinna med hell hour som det heter hos oss, timmen mellan klockan 5-6 innan maten är klar. Och om man då någon dag har kollat lite vad de gör den där timmen så känns det ju mycket roligare att ha dem vid skärmen den timmen sen. Så precis, skaffa appen själv och testa lite. Det kommer ju, barnen kanske inte gillar det alla gånger, men gör den ändå.
Har ni några andra bra tips på så här roliga saker man kan göra med sitt barn eller som tar sig i ursprung från det digitala?
Jag tycker att jag och mina barn har det väldigt roligt på Pinterest, som ju är en inspirationsapp där man letar bilder och kan samla bilder i album. Och där finns det så oerhört mycket roligt pyssel bland annat. Så där brukar vi faktiskt, vi har ett vabbalbum där bland annat. Där vi går in på vabbdagar och tittar vad vi har samlat där. Och det finns massor med pyssel, så gör vi någonting. Eller så sitter vi och letar efter andra grejer. Pärlplattor har vi också.
Pärlplattor finns det hur mycket inspiration som
på
helst
Instagram
på nätet,
och
där
Pinterest.
Vi också kört.
Mm. Jättemycket.
Men alltså, det var ju jätteroligt att göra slime första gången.
så gör det en gång, men aldrig mer.
Precis.
Och sen kan man ju spela tillsammans om man nu ändå är hemma. Nu tänker jag mest på vabbdagar, det är då man har mest tid. Men att,
och det är den som kommer nu också.
Japp, nu kommer vabb. Vi kanske skulle göra ett vabb-tips faktiskt. Att sitta och spela, försöka spela lite tillsammans på barnens spel. Det är, om man ger sig tiden, så det är inte så tråkigt.
Får vi göra lite reklam?
Självklart.
Vi har en sajt på skärmen.se. Punkt nu. På skärmen.nu utan prickar. Så paskärman.nu. Där man kan gå in, där vi lägger upp lite tips.
Vi kan lägga upp ett vabb.
Ett vabb-tips här
snart. Det är jättebra
snart.
Tips inför semestern.
Ja, men precis.
Kommer inför hösten.
Och sen har vi också en Facebook-grupp som heter På skärmen vuxengruppen. Där kan man gå in och det är ett gäng föräldrar där.
Det är ett tips- och rådgrupp för föräldrar. Så att det är inte bara vi som håller på att svara på frågor, det är det också. Men det är mycket föräldrar som undrar, hur gör ni andra med det här? Och det frågar de om åldersgränser bland annat.
Vi har precis haft en diskussion om GTA. Där,
det är
spelet.
Ett 18-årsgränsspel som väldigt många barn vill spela.
Och också diskussion om när är det dags för första telefonen och sådär.
Och tips om olika modell. Alltså det är högt och lågt. Så den blir bättre ju fler som är med. På skärmen vuxengruppen. Alltså.
På skärmen vuxengruppen. Superbra. Jag känner mig mycket lugnare än vad jag gjorde när vi pratade inför den här intervjun. Jag känner att det här ska bli ganska kul när de kommer in i ålder nu.
Snarare jag går hem och tittar på Instagram med din femåring. På ditt eget Instagram.
På mitt eget. Ja, men det tycker de i och för sig är ganska kul. Ja, det ska jag. Tack snälla ni för att vi fick komma idag.
Tack så mycket.
Och till er som lyssnar så hörs vi ju nästa vecka på ett helt annat ämne. Och tycker ni något om podden så mejlar ni oss precis som vanligt på podcast@lifewithkids.se. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.